Nyhetsveckan med Ingrid och Maria.
Middag alla härliga lyssnare och tittare och välkomna till Nyhetsveckan 71 med mig, Maria Zalander, och min kära kollega Ingrid Karlqvist. Hej Ingrid!
Hallå, hallå! Det är ju faktiskt, det är ju roligt att du säger god eftermiddag, men det kommer det vara när vi lägger ut programmet. För en gångs skull så är vi uppe i ottan och spelar in programmet.
Ja, det känns lite konstigt, gör det. Normalt sett så spelar vi ju faktiskt in på eftermiddagen också. Inte minst för att vi ska få med så mycket morgonnyheter som möjligt. Men ja, lite olika omständigheter gjorde att det blev en morgoninspelning idag. Vi får väl hoppas att vi inte är allt för pömsiga och vimsiga.
Nej, det ska nog gå bra.
Du har redan försökt slänga ner din dator på golvet två gånger, så att vi... Du får hålla dig lugn nu. Det här avsnittet heter Swish-journalisternas revansch. Och ja, vilka har vi på bilden där som ointressanta har gjort åt oss?
Det är ju Katarina Janouch och Kent Ekeroth och Hot Lamott, som han heter på Twitter.
Ja, just det.
Och han är ju den enda som är en riktig boxare, och det är han väl värd. För det är han som har, ska man säga så, att spiken i kistan och gett oss Swish-journalisternas revansch. Och så det lilla jag. Och tack kära ointressanta statusuppdateringar som har gjort denna fantastiska bild till oss.
Ja, mycket, mycket fin och rolig som vanligt. Vi ska också prata om skånsk olydnad, som är en egen variant på civil olydnad som vi tänker torgföra.
Ja, och den har vi sett många exempel på, och nu är den igång igen. Det tycker vi är mycket bra. Skåningar är av ett lite annat virke än resten av svenskarna.
Till Stockholmsjournalisternas stora förtret, kan vi väl säga, så är den igång igen. Och så vet ni ju att Brå har blivit avslöjade med brallorna neddragna. Men vi ska utveckla vad det där handlar om. Det är ju också så att den Linköpings universitets rapport om Brå, att de viker sig för politiska påtryckningar, den har fått väldigt mycket kritik från en del håll. Och vad kan det bero på? Ja, det ska vi prata om sen. Men nu, Inge, nu vill jag veta, har vi några platinasponsorer denna vecka?
Det har vi faktiskt. Vi har fler än förra veckan, vilket är så imponerande med tanke på att vi är bara en vecka från jul nu. Ja, knappt det. Ja. En halv vecka från jul. Och ändå så finns det så många människor som tänker på oss. Och det är Anders som skriver mera näthaters i etern. Och näthaters var ju Henrik Zetterbergs och hans lilla band där som hade spelat in den här jullåten som vi spelade för ett par veckor sedan. Jullåt nummer 1 tror jag den hette.
Just det.
Katarina skriver gåva till två starka tjejer som orkar kämpa mot ondskan. Kristina skriver, ni står för veckans höjdpunkter, tack. Jan skriver, god jul, önskar julbocken. Jonny skriver, gåva, god jul på er tjejer. Björn skriver, julklapp till bästa programmet. Paul skriver, hoho, här får ni en julklapp till programmet. Paul är det nog förresten. Jag tror det är vår vän Paul. Och i Skåne så är det ju så, faktiskt så att man gör skillnad för det mesta mellan Paul, som stavar så, som stockholmarna uttalar det, och så Paul, men då stavar man det ofta P-O-L.
Stämmer det, Ingrid? Precis, ni har ju Paul Sjöskog i Helsingborg.
Ja, ja, precis. Och Fabro D har skickat en jättefin gåva till oss. Henrik skriver god jul. Och så har vi Gabor, vår kära Gabor, som skriver glad vinter och god jul och skickar en jättefin slant.
Stor kram och puss på er alla. Och jag vill då tillägga att vi sa ju i senaste programmet att nu skulle vi ha fixat en månadsdonationslösning till idag, och det var bara det att det gick inte riktigt som vi hade tänkt oss, för det här Subscribestar som vi hade hoppats mycket på, det visade sig vara för krångligt, och det var liksom en lösning som inte alls passade oss, upptäckte jag när jag väl fick tid att sätta mig in i det. Så jag håller på att jobba på en annan lösning nu, och den bör vara klar till på måndag. Men tänk på alla ni som har haft stående månadsdonationer att de kommer ju inte in nu. Så använd gärna Swish eller BankGiro istället, för det är ju så att de har ju lyckats i sin föresats att göra detta till ett avbräck för oss. De som har bombarderat PayPal med klagomail. Yep. Ja,
så är det.
För vi har förlorat mycket pengar på detta. Så att, tänk på det alla ni som är månadsgivare, att om ni kunde vara snälla att månadsge manuellt denna gången, så är vi väldigt tacksamma. Så ska jag fixa en ny lösning med Donorbox, hoppas jag.
Ja, det låter bra det. Förra gången så pratade vi om hur det ska gå när tjänstemännen ska göra uppror, nämligen att det räcker inte med att vi vinner den politiska makten, utan framförallt sossarna har ju placerat sina kvinnor och män på varenda myndighet och vartenda departement och så att det där, och det såg vi ju redan efter förra valet att när 261-listan där tjänstemännen skrev på att de minsann inte kunde tänka sig att jobba för en regering som inte hade den värdegrund de hade. Så att det här kan bli. Och det kan bli ett jätteproblem. Men då fick jag ett mejl från en tjänsteman i Sverige som jag har haft kontakt med tidigare, så att jag vet att det här är inte något trams. Och han skriver så här: kära Ingrid, lyssnade på nyhetshelgen nu. Vid maktskiftet kommer jag inte att motverka något. För mig är ordet oväld för statstjänstemän viktigt. Oväld är ett väldigt gammalt ord som nästan ingen använder längre. Det kommer från Axel Oxenstiernas tid. Det betyder opartiskhet, omutlighet, objektivitet och neutralitet.
Mm. Och han skriver ett fantastiskt ord, måste jag säga. Bra. Och jag blir så otroligt glad över att din källa använder sig av just det här ordet. Det är så på pricken vad det ska handla om att vara tjänsteman. Och jag är så glad att åtminstone han är en sån person som har förstått. Det är klart att finns många tjänstemän som tänker så som din källa. Självklart, vi menar inte att peka ut alla Sveriges duktiga tjänstemän naturligtvis.
Nej, men det finns en stor kader bland dem som är politiskt tillsatta och som själva är politiska aktivister. Men om vi nu säger att de flesta tjänstemän faktiskt skulle ha oväld som sin ledstjärna, kan vi få några andra problem vid ett regeringsskifte? Ja, det kan vi. Och då vill jag att ni ska tänka på vänsterextremisten Jonas Linde. Och då säger många lyssnare och tittare: Vem är det? Ja. Jo, förstår ni, här har ni en vänsterextremist som gjorde exakt det som hela etablissemanget ständigt påstår att NMR planerar att göra. För de är ju så våldsamt farliga och de måste förbjudas och de måste attackeras. I all tysthet kan då vänsterextremisterna fortsätta. Jonas Linde var den här personen som hade hyrt en container i Jönköping. Och där det fanns polisuniformer, vapen och alla möjliga fruktansvärda saker. Det var nog för att starta en liten revolution. Och han dömdes i våras helt i det tysta. Alltså, och han är alltså före detta militär. Han har varit... och trots att han har varit dömd innan för något bråk med någon... polis tror jag det var. Så fick han fortsätta inom militären och han har varit aktiv i nykterhetsorganisationen i Jönköping. Det är tydligen så att AFA har infiltrerat IOGT, eller vilken nykterhetsorganisation nu är, i Jönköping.
Va?
Ja, okay. Ja, visst. Och de är så här, ja, de som kallar sig antifascister och AFA-typer och så. Och vad skulle han då med allt detta till? Man kan ju säga så, ja men han var ju bara en enstaka dåren. Nej, tror inte det. För det första var det så att han, när man upptäckte sakerna i den här containern, och det berodde ju på att det var några invandrade tjuvar som bröt sig in i containern, och när de såg vad som låg där så slog deras samvete till och de ringde polisen. Det var så man upptäckte detta.
Då stack
den här Jonas Linde, och man grep istället han som hade hyrt containern, och han vägrade då säga vem av hans kompisar det var som hade skött den. Så det tog 2 veckor tills man klämde ur honom namnet Jonas Linde, och sen kunde gripa den här Linde. Då hade han flytt till Göteborg och satt i en lägenhet och hade skrivit i olika listor på hur han liksom, du vet, pros and cons. Om jag blir gripen då kanske, om jag får fängelse, ja då kanske flickvännen försvinner, och andra sidan får jag nya vänner i fängelset. Alltså, okay. Läs den artikeln som Nordfront har skrivit. Det är inte ofta vi länkar till dem, men de har faktiskt gått igenom domen och åtalet rättare sagt. Och där står mycket intressanta saker. Men nu kommer jag till saken. Fåglarna har viskat att det finns alltså starka sådana här vänsterextremistiska grupper som i det fall att vi skulle få en konservativ regering har en massa terrorplaner. Tänk på en sån sak som att han hade polisuniformer där inne. Vad skulle han med dem till? Låt oss säga att han eller någon annan sån här dåre tar på sig en polisuniform och går ut i en AFA-demonstration och skjuter ihjäl en vänsterextremist och sen försvinner. Så kan ni då säga, kolla polisen, det är det vi har sagt, de är för nassarna. Nu har vi Ådalen 31 igen. Oj, 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 det kan sätta igång fruktansvärda upplopp.
Tror fåglarna att det var det en operation av det slaget som var syftet då, eller?
Ja, absolut. Absolut tror de det. Och nu ska vi också veta att polisen är ju också infiltrerad.
Så det kan
finnas poliser, alltså riktiga poliser som inte ens behöver stjäla en polisuniform, som skulle kunna delta.
Alltså det här med entrism, är inte det egentligen vänsterns specialare?
Jo, visst är det.
Just att man går in i en organisation och tar över den inifrån.
Ja, och just där också att man inte är ärlig med sina avsikter. Det kan vi ju ändå ge en mer. Att de är ju ärliga med att de vill ha ett nazistiskt styre. Och bara lite demokrati och bara lite yttrandefrihet som är godkänt liksom. Men medan vänsterextremisterna låtsas ju vara goda demokrater. Och i smyg så har de såna här organisationer. Och de är de riktigt farliga. Men som man känner sig själv känner man andra. Så då, det är möjligt att NMR också planerar sånt där. Det vet inte jag. Jag känner inte dem. Men det är ju rätt intressant att de som är NMRs värsta kritiker, det är de som själva håller på det sättet. Och det är därför de naturligtvis tror slash vet vad NMR planerar.
Jo, men det är ju, it's okay when we do it. Såklart, fattar du väl. Det är ju för en god sak. Och det har ju folk till och med sagt när, alltså människor i mainstream media till exempel som stöttar då vänster extrema. Tills för inte jättelänge sen så kunde man göra det öppet, alltså som MSM-journalist, sitta och säga sådana grejer. Kommer du ihåg vår vän Maria Rydhagen, den ökända, hennes ökänd, hon är på Kvällsposten, det vet inte ni som kommer längre norrifrån kanske, en väldigt riktig vimsfia är det, och hon var med i ett ökänt avsnitt av, vad hette det på den tiden?
Debatt.
Som Janne Josefsson höll i. Där hon har nämligen skrivit en kolumn att hon tog hurra för vänsterextremisterna, ungefär. Hurra för AFA, det är jättebra. De är ett bålverk mot, jag tror inte hon kan sådana svåra ord som bålverk, men ja. Så, mot högerextremer och sådär. Och Janne Josefsson var ju inte nådig alltså mot henne. Han pressade henne rätt och hon kunde inte, hon bara satt så här och stammade och kunde inte liksom förklara vad tusan det var hon menade. Det gick ut på att hon var rädd för nazister och då kunde AFA skydda henne från dem.
Vi är rädda för nazister därför att då tror vi att det blir ett väldigt våldsamt samhälle där vanliga människor attackeras på gatan. Så därför tycker jag om en organisation som är väldigt våldsamma och vill attackera oskyldiga människor på gatan.
Ja. Ja, precis. Därför att du vet, fight fire with fire tror jag är tanken där. Att man måste, heter det, eld ska med eld fördrivas? Nej.
Ja,
ont ska med ont fördrivas heter det nu på svenska. Mm. Ja. Att man måste använda våld för att få bort de som är våldsamma. Det är nog konstigt tänkt där kring det tror jag.
Ja, men framförallt är det så vi måste använda... Vi måste använda våld mot dem som vi tror ska bli våldsamma. Som vi säger ska bli våldsamma.
Ja, det är väldigt märkligt. Men då, här i veckan så har det ju kommit i alla fall en liten ljusglimt från vänsterkanten.
Mm.
Kan du berätta vad det är?
Ja, vi har ju ett strömhopp från vänstersekten. Det började ju faktiskt, som vi berättade om förra gången, eller förra, jag minns inte vilket, att Marcus Allard, den före detta kommunisten, skrev en jätteintressant debattartikel om att socialister inte längre hör hemma i vänstern. Nu har vi då en läkare från Malmö som heter Nils Littorin som har varit åtminstone lokalkändis och har varit medlem i kommunistiska partiet i... Det var det va? Eller var det KPML? Nej, det finns inte längre. Det
kommunistiska partiet.
Ja, KP, ja. Kommunistiska partiet.
Ja.
Och nu hoppar han av och han och halva kommunistiska partiet i Malmö hoppar av och ska bilda ett nytt vänsterparti naturligtvis, men de är så trötta på det här med att alla inom vänstern antas tycka att mångkultur är superbra och att vi ska ha massinvandring och att det gör inget om svenska arbetare känner sig liksom främmande i sitt eget land, in med fler och fler och fler och fler. Så att det finns en del av vänstern som är på väg åt vårt håll när det gäller synen på massinvandring och mångkultur. Sen kanske vi inte har så mycket annat gemensamt, men det är ändå någonting bra.
Ja, alltså... Vi har ju pratat om detta lite innan, därför vi visste ju att Marcus, min man, skulle släppa en intervju med Littorin här nu i veckan. Och det har han också gjort, och vi länkar till den. Och då pratade vi om Allard, och vi pratade om din vän Joel Nilsson från Helsingborg som blev utsparkad ur kommunistiska partiet just för att han talade på en av dina gula västra demonstrationer. Men att i samtal med Joel så framgick det ju att han, vad det gäller globalismen, så hade han och den delen av vänstern samma inställning som vi har, nämligen att det är inte alls bra för vanliga människor arbetare i några länder med globalism.
Nej. Absolut.
Så att, men en som inte är road av det här, det är ju vår, nu höll jag på att säga vår vän Mattias Fåga, ska inte säga det, han är inte vår vän, men vi följer varandra på Twitter. Han vill se om vi skriver någonting nazistiskt, antar jag, men han skriver så här: högermarxism, kolon, borgerlighetens ständiga behov av marxistiska avfällningar som genom sin pseudomarxism ska ge en klassanalys som ger högern rätt och legitimerar deras ordning. Och detta illustrerar han då med en bild på Malcolm Kyune, som väl också gissningsvis har retat upp de här mer afaistiska vänstern ganska mycket, eftersom han ju en gång i tiden faktiskt var ordförande i Ung Vänster och numera är, jag vet inte vad han är, någon slags liberal eller ja.
Ja, han är nog fortfarande marxist. Det finns ju faktiskt en hel del människor, vi har ju känt en sån i alla fall, som kallar sig marxister i så mått att de fortfarande använder den marxistiska analysen utan att för den sak skulle vara kommunister eller ens socialister. Men det som jag tycker är väldigt intressant är att egentligen är inte detta så himla nytt eller barnbrytande. Det är ju en återgång. Därför att när 1900-talet var ungt, när dagens politiska partier bildades och så, då var ju alla partier nationalistiska.
Ja.
Alltså det här är ju någonting, det här är ju något som har kommit efter 1975 med det här Sverige ska vara en mångkulturbeslut. Att plötsligt så blev det liksom jättefint att bry sig om alla andra i hela världen och skita i svenska folket och svenska arbetare då, om man var vänster och påstod sig ha deras intresse för ögonen. Så att jag tycker att det här är ganska följdriktigt. Jag vill också tipsa om den här Facebookgruppen som de här människorna nu har startat, som heter Framåt Sverige, som är till för avfällningar från kommunistpartier.
Ja.
Jag tror inte de uttalar det.
Inte fjammot. Nej, okej. Nej, jag skulle bara säga det att gå in och kolla in den Facebookgruppen. Jag bara säga det att vänstern har ju alltid, såvitt jag vet, varit för internationell solidaritet. Men att tidigare så definierade man väl det som att, alltså, vänstermänniskor åkte till Spanien under inbördeskriget där och slogs, du vet, och fackföreningsrörelsen är internationell och så vidare. Men det betyder, som vi har tagit upp tidigare, det har ju tidigare betytt att man hjälper på plats, så att säga. Man kan åka till andra länder och hjälpa dem, men de ska inte åka hit, utan man ska försöka utveckla utvecklingsländerna på plats. Ja. Ungefär så kan man säga i ett nötskal. Och man ska, som du sa, man kan hjälpa dem att bygga upp fackföreningar och andra saker. Liksom. Det har varit det som har varit definitionen av internationell solidaritet. Inte att hela tredje världen ska komma till Europa.
Nej, och framförallt inte komma hit och leva på bidrag, för att tidigare har ju liksom arbetar så att en ära i att klara sig själva. Det är ju, vi har sagt det många gånger förut, men jag kan påpeka det igen. Det är därför det svenska välfärdssystemet fungerade så bra, eftersom det var ytterst få som tyckte att det var kanon att leva på andra skattepengar, utan det var skamligt. Och det var bara när man var i princip döende som man gick till socialen för att be om hjälp. Och det var ju därför vi kunde bygga upp det här välfärdssystemet. Nu betalar vi mest skatt i hela världen och får sämre och sämre välfärd för varje vecka som går.
Ja. Ja, det är dumt. Du, vi har ju noterat att Trump kommer att bli impeached, som det heter, ställd inför riksrätt. Men vad betyder detta egentligen, Ingrid?
Ja, det låter ju i de svenska tidningarna som att nu ska han minsann ställas inför en domstol som kan bestämma att han kommer att skiljas från sitt uppdrag som president. Nej, så är inte fallet. Riksrätt, det är alltså så att man har ju två olika kammare i USA. Och den första kammaren är då, hjälp mig nu, representanthuset.
Ja. Korrekt. Ja. Det är kongressen består av representanthuset och senaten.
Ja, så det är inte nog med att det är två ord, utan det är tre ord man ska hålla reda på.
Ja.
Representanthuset, där har då demokraterna majoritet sedan två år tillbaka, eller ett år tillbaka, när det var val i alla fall. Och det är rätt vanligt att amerikanerna röstar så, att om de röstar fram en republikansk president så ger de demokraterna majoritet i representanthuset och vice versa.
Så det var ju... Och man kan bara flika in också att representanthuset är liksom det är den lägsta instansen, eller vad man ska säga. Senaten smäller liksom högre på flera olika sätt.
Ja, det är precis motsatt mot det brittiska systemet, där det ju faktiskt är underhuset som bestämmer saker, och House of Lords sitter bara och skriver under
papper. Ulrik och Theo, ja precis, exakt. Ja, så kan man säga.
Så detta representanthus.
Representanthuset ska ju vara folkets representanter, där hence the name då, va? Så det är också raka motsatsen till House of Lords, nämligen, som ju bara... Yeah. representerar överklassen, kan man säga.
Ja, och då är det så att där är det då demokratisk majoritet, och för att man ska kunna fatta ett beslut om att ställa presidenten inför riksrätt så krävs det enkel majoritet, vilket ju då demokraterna har. Så de bestämde sig, trots att detta är en enda löjlig soppa av anklagelser som inte har någonting med sanningen att göra, att bestämde sig för att ja, vi röstar för riksrätt. Nu landar detta i senaten, där republikanerna har majoritet, och det är där den så kallade rättegången ska äga rum. Och för att Donald Trump ska fällas för något brott mot konstitutionen så krävs det 2/3 majoritet. Det kommer
aldrig att... gonna happen. Nej, det är helt omöjligt. Och detta vet demokraterna. De så vet klart. Det. Och de gör det ändå. Och då läste vi en liten intressant snutt som Rita Panahi hade skrivit i, nu ska vi se här vilken tidning det nu är hon jobbar för, i Australien. Hon är australisk journalist, ofta väldigt vass på Twitter. Hon konstaterar att alltså, det här kommer att dödligt såra demokraterna. Rubriken. Och i sin artikel och en liten radiosnuttintervju där kan man också se med henne eller lyssna på med henne, så konstaterar hon att det här kommer bara vara negativt för demokraterna, därför att Trumps supportrar kommer att gå samman, kommer att svettas samman ännu mer, bli ännu mer provocerade och ännu mer liksom målmedvetna att vi ska farsen se till så att han kommer få en second term, och I den här processen så gör demokraterna sitt parti omöjliga och de sänker sin främste kandidat, Joe Biden. Mm. Fullständigt.
Ja,
för han är ju inblandad i det här.
Ja, och det handlar om, läs då den artikel som vi publicerade för ett par veckor sedan, skriven av Johanna Mörk. Att det här, alltså demokraterna, de har ju fortfarande inte smält, de har ju inte kunnat acceptera att Donald Trump vann valet. Så då satte de igång hela den här Rysslandskonspirationen. När den så föll samman och det fanns ingenting där, ingenting de kunde ställa honom inför riksrätt för, då plockade de upp det här med Joe Biden. Och det handlar alltså om att Joe Biden och hans son Hunter Biden hade skumma ja. Affärer.
Fuffliga kontakter.
Med, ja. Ja. Med någon gasföretag i Ukraina. Och när det då visade sig att den presidenten där tyckte att nej, här har ni fifflat med saker och fått en massa pengar som ni inte borde ha haft. Då ringer Joe Biden och säger till presidenten, du får inte hålla på så här, min son sitter i styrelsen här, lägg ner detta. Och det enda Donald Trump har gjort är att han har ringt och frågat, vad var det som hände? För att det skulle ju kunna vara föremål för någon riksrätt om nu Joe Biden gjorde det när han var vicepresident. Men nu har demokraterna fått till att Trump la sig i. Han försöker att Joe Biden inte ska kunna bli vald till president och därmed bryter han mot konstitutionen. Jag tror inte ens att det var klart. Alltså det är fortfarande inte klart att Joe Biden är deras presidentkandidat.
Nej, precis, det är det inte. Men han är ju den som ligger bäst till, om man säger så, bland i opinionsundersökningar. Och grejen var att när de här skumma Ukraina-kontakterna hände så var det så att Ukraina fick en jäkla massa biståndspengar som bara försvann rakt ut i tomma intet. Vi pratar om miljarder alltså, som ingen kan förklara var de blev av. Och då var Joe Biden den som ansvarade för som vicepresident, och var det hans ansvar att fördela bistånd till andra länder. Så han var i allra högsta grad inblandad i det här de här skumraska affärerna. Är det någonting man borde liksom titta närmare på? Och det är ju det Trump har försökt göra. Och som alltid, så det här handlar om träsket som försöker på alla sätt slå tillbaka. Alltså Trump försöker nog så gott han kan och drain the swamp som han lovade att han skulle göra.
Ja.
För som vi har konstaterat innan, han om någon vet ju naturligtvis hur vidsträckt korruptionen är. I den positionen han har varit i så många år under hela sitt vuxna liv så vet han ju hur valserna går. Så att, och då har han antagligen... Alltså, det här, man driver mycket med Trump för att han är så grandios och han har den här liksom personligheten han har. Men det var nog det som krävdes för att någon skulle börja våga dra i detta.
Yeah.
Därför att det är bara en person som är så grandios som Trump och som tror att han är liksom nästan en halvgud som skulle våga börja dra i det här, eftersom det är så... Alltså förgreningarna går åt alla håll och kanter. Det är bara att kolla Epstein och de grejerna som jag har skrivit om det. Det är liksom, det är trådar åt alla håll. Det är riktigt obehagligt alltså.
Och tänk på John F. Kennedy. Strax innan han sköts så sa han ju någonting att han skulle avslöja någonting. Och att det hade med bankerna att göra. Han nämnde väl inte ordet globalism, men vi kan väl vara ganska säkra på att det var det handlade om. Och sen, whoops, blev han på något mycket mystiskt sätt ihjälskjuten. Så man måste vara grandios, tror jag, för att ta det på sig.
Det var väl också så att JFK började splitta upp CIA. Han lovade att han skulle krossa det i 1000 bitar, sa han, om CIA. Ja. Och det var inte de sådär jättesugna på. Så att, ja, vem vet vad som hände där. Och de har ju redan försökt mörda Trump ett antal gånger, det vet ni. Kanske inte, för det är det ju ingen som skriver om. Men häromveckan så blev ju hans provsmakare förgiftad. Det är nämligen så att man sen Nixon var det, va?
Reagan var det, så har
Vita huset egna provsmakare som provsmakar.
Precis som, alltså, precis som de gamla romerska kejsarna. Och jag kan ju säga så här, min bedömning är att det här kommer naturligtvis att bli en massa hallabaloo, för det blir ju då senatsförhör eller en senatsriksrätt, och där ska då Trump svara för sig, och sen kommer han att frikännas givetvis. Och då är frågan, det demokraterna hoppas på, det är ju att folk ska säga ingen rök utan eld. Hade det nu varit en annan majoritet där så hade han fel, så han har nu gjort något fel. Men min Både analys och förhoppning är att det kommer att bli precis tvärtom. Trump kommer att gå starkt ur detta och Joe Biden kommer att bli fullständigt krossad och förhoppningsvis kastad i fängelse så småningom tillsammans med sin son.
Ja, Trump själv verkar ju, men det så är det ju alltid med honom, att han verkar väldigt självsäker och inte det minsta rädd. Han tweetade här i 19 december, när var det? Det var igår, va? En meme som någon har gjort, den tweetade The Donald själv, jag kan lägga länken till er. In reality, they're not after me, they're after you, I'm just in the way. Och så det är en bild på Donald när han pekar som Onkel Sam så här. Just det, så är det, så är det. De har ingen lust att folket, det så kallade, ska ha någonting att säga till om vad det gäller saker som händer. Precis så är det.
Du, nu vill jag fråga dig, vilken färg har skottar? Vilken hudfärg har skottar?
Är de inte blå? Nej, det är flaggan, just det. Etniska skottar är så vitt jag vet lite rödlätta ofta sådär, men väldigt vita.
Ja. Precis. Men nu ska du höra här att i staden Perth i Skottland så var det någon som har satt upp klistermärken med texten It's okay to be white. Alltså det är okej att vara vit. Och det är ju en meme som har funnits i ett par år. Hon hade ju den, Lauren Southern hade ju den på någon t-shirt och sådär, va. Och jag menar, detta är väl snarare raka motsatsen till det man kallar vit makt. För vit makt ska ju vara det. Vita är bäst! Vi ska styra världen och så. Nu har det kommit ner till It's okay to be white. Alltså det är lite...
du får lov att fortsätta existera.
Ja, det är ett pip i öknen. Ja. En myggas pip i öknen som någon ska ena gång var Julia.
Ja, det var Julia. Ja.
Men att någon har satt upp såna här lappar på lyktstolpar och så vidare. Det fördöms av Skottlands ledande politiker och har nu blivit ett ärende för polisen. John Swinney som är minister i Skottland säger detta är fruktansvärt och har ingen plats i Perth eller någon annan del av vårt land. Vi måste stå tillsammans och göra motstånd mot detta oacceptabla material. Ja.
Och också länkar han till The Courier som är en tidning då som har tagit en bild av den här. Det är bara en lapp, alltså en A4 som man har skrivit ut antagligen i skrivaren. It's okay to be white. The Courier skriver disgust as Perth city center peppered with it's okay to be white neo-Nazi stickers. Neo-Nazi? Really?
Nynazister, hur vet de det? Ja. Där finns ingen avsändare överhuvudtaget. Och jag skulle säga att jag kan svårligen tänka mig någon som kallar sig nazist som bara tycker att det är okej att vara vit. Jag tror att de skulle ha ett mycket mer offensivt budskap.
Ja, exakt. Jag skulle aldrig tolka det som att det skulle komma från Nordfront eller du vet, NMR, att de skulle sätta upp sådana mesiga lappar, aldrig i livet.
Nej,
jag tror de skulle säga det som förtal, att det skulle vara de som låg bakom något som mesigt, alltså.
Ja, det tror jag också. Och det finns någon lokal så antifascistisk grupp där i Perth som heter Perth Against Racism. Och de uppger att de har kontaktats av folk som skräms av budskapet. Och en person ska ha sagt så här: man blir illamående och äcklad av att veta att folk tycker så. Alltså, förstår du? Vi kan skratta åt detta och tycka att det är helt sinnessjukt. Men alltså, det finns något väldigt obehagligt bakom detta. Nämligen att det är inte ens okej att vara vit. Alltså, det underliggande budskapet är att vita människor ska inte existera. Vi ska utrotas, vi ska förintas. Och om vi säger, hallå, jag är vit och jag tycker att det är okej. Nej! Nej! Ut!
Det är, man kan ju svårligen tolka det på något annat sätt än att det inte är okej att vara vit. Så vad vi som är det ska göra, det vet jag inte. Om vi ska ta på oss blackface, det kan vi inte göra, för då är det rasistiskt.
Jag vet inte
om vi ska gå runt med en säck över huvudet eller alltså, får inte kränka andra människor. Eller vad vill de? Ja, men om man tänker så här, om någon hade satt upp en lapp där det stod it's okay to be black, så tror jag inte någon enda människa hade haft något problem med det, eller?
Givetvis inte. Men alltså, så långt har det gått. Så stort är föraktet och hatet mot vita människor att vi får inte ens lov att säga att det är okej att vara vit. Det här är riktigt farligt.
Vi får coola ner oss med en liten låt, tror jag, Ingrid.
Ja, det ska vi göra. Det är så att våra vänner faktiskt, Lilo och John, har kommit med en ny låt och som jag lyssnade på och kände direkt att wow, den här gillar jag verkligen. En jullåt som heter Gospel X, och man kan säga att det är ett nytt julevangelium.
Härligt! Här kommer Lilo and John.
Starlight, chill and shine of the night. Why did you pry through the ages, pilgrim who carries the light? Why did you give me the passion, a Nephilim child of the west? Trouble my heart is tranquil, beating for peace in my chest.
Det är ju typ deras bästa låt någonsin.
Jag håller med dig. Den är klockren. Och Lailos mörka, djupa röst, den är ju klockren i den här låten. Fantastiskt bra. Och jag ska försöka hitta en länk. Man får nu köpa den här låten. Och jag ska plocka fram länken till dig, så att det tycker jag att ni alla ska göra. Och spela denna för hela tjocka släkten på julafton.
Gör det! Skräm upp dem med lite gotisk nationalistrock.
Ja.
Du, nu skickar jag ett meddelande till dig med en fråga. Om vi inte bara ändå trots allt snabbt ska ta upp den här nyheten som jag såg att du var väldigt arg över på Twitter.
Mm.
Det är Aftonbladet som skriver: två män döms för grov våldtäkt, slipper utvisning. Och då tänker folk, ja men Jesper, sånt händer ju hela tiden.
Mm.
Men det var liksom lite grejer med den här nyheten som var extra provocerande. Mm. Tycker du inte det?
Jo, det är två eritreaner, va? Och anledningen till att de inte kan utvisas, fast de egentligen skulle utvisas i 15 år, var det va? Det är att de ju vägrade göra militärtjänst i Eritrea, så då kanske de får smäll på fingrarna när de kommer tillbaka till Eritrea.
Det är alltså två desertörer vi pratar om. De är kriminella. De tingsrätten konstaterar att de kommer antagligen att fortsätta begå brott. Men det får de göra i Sverige då, hellre än hemma i Eritrea. Och vad har de då gjort? Jo, de har alltså våldtagit en kvinna som dumt nog följde med dem hem i till en lägenhet i nordvästra Stockholm. Det här hände i början av september. De här två männen är 30 och 32 år gamla. Jag antar att kvinnan är i samma ålder. Några timmar efter att de hade gått hem till den här lägenheten så ringer hon 112 och säger att hon har blivit våldtagen och misshandlad. Så de har inte nöjt sig med att våldta henne, utan de har även slagit henne och hotat henne med kniv. Mm. Så det är en väldigt, väldigt brutal våldtäkt, och de får 5 års fängelse vardera, vilket är ganska mycket för våldtäkt i Sverige. Man kan tycka att det är lite halvmässigt också, men okej, med vår praxis så är det ett hyfsat högt fängelsestraff för våldtäkt. Och då säger åklagaren också att ja, enligt vår åklagarmanual så ska man ju yrka på utvisning när det är så här höga fängelsestraff. Så det har jag gjort, men nej. Det är synd om dem alltså. Så de får stanna i Sverige och fortsätta våldta folk och begå andra brott. Och det är också så här, tingsrätten konstaterar också, jag tror det var det som också provocerade mig, att de har inga särskilda band till Sverige. Och de har visserligen varit här ett antal år, men de kan typ ingen svenska.
Nej.
Det är också en sån här, det är liksom snälla fem fel i detta. Alltså.
Men alltså så här är det ju, att rättsväsendet är ju en del av förstörelsen av Sverige. Och det låter kanske konspiratoriskt, men jag tror inte att det är så att någon har suttit och räknat ut en plan och nu ska vi säga till alla åklagare att de ska göra så här. Men genom att styra utbildningarna och tillsättningarna så är det så att man har fått in framför allt väldigt många aktivistiska kvinnor. Och då kan man ju tänka, ja, men kvinnor, de vill ha ut våldtäktsmännen. Nej. Inte vänsteraktivistiska kvinnor. Tvärtom. De menar ju att den här våldtäkten är ju inte värre än en våldtäkt inom äktenskapet. Och det är det politikerna satsar på, att få fram lagar, så här med samtyckeslag och sånt. Att därför har du, jag menar, han fick 2 års fängelse, den här Jean-Claude Arnault. Mm. För att kvinnor hade frivilligt haft sex med honom.
Men på ett sätt som de tyckte var lite pinsamt och jobbigt,
ja,
och tråkigt sen.
Och efter han sa att nej, jag ville egentligen inte, och det borde han ha förstått. Så att det är faktiskt så att de håller på att skapa ett fullständigt laglöst land. Och det är bråttom nu, mina vänner. Det är väldigt bråttom att få till en annan regering med en helt ny inriktning på alla delar av samhället.
Ja, och alltså såna här fullständigt... Jag ska inte säga vad jag tänker att de är nu, men de här två människorna, eritreanerna, nej ut! Varför har de fått permanent uppehållstillstånd in the first place? Är det för att det är synd om dem, för att inte de vill göra militärtjänst i Eritrea?
Mm, okay. Det anses vara ett väldigt viktigt skäl, förstår du.
Jaha, men det är många länder där man måste göra militärtjänst. Ska vi ta hit alla till Sverige som inte vill göra militärtjänst? Vad är det för dumhet?
Ja, vad ska vi göra nu? Nu när vi själva har infört värnplikt igen, visserligen inte för så många, men de som blir uttagna måste ju göra det.
Och, det är väl inte krig där längre? Det har varit fred där ett tag, eller?
Ja.
Där Eritrea, Etiopien, det är väl ett
tag. Ja, men alltså, de kan ju straffas då för att de deserterade. Om de kommer tillbaka till Eritrea så kanske de får in i fängelse ett tag.
Ja! Och herregud, det finns ju massor med diktaturer runt om i världen som kräver att folk ska göra militärtjänst. Mm. Nej, jag orkar inte. Vi går vidare till skånska olydnaden.
Ja, för det är åtminstone väldigt, väldigt roligt. Och det hela, ja, ni vet ju bakgrunden, att just folk i Skåne och Blekinge, i det gamla Skåneland, vi var ju de första som började rösta på Sverigedemokraterna, och även AFS har gått bäst här nere. Och nu är det ju då så att flera skånska kommuner styrs antingen av SD eller med hjälp av SD. Och så är fallet i Skurup. Jag tror faktiskt att Staffanstorp var först med detta. Men häromdagen så togs det ett beslut i fullmäktige i Skurup att det är förbjudet med alla slags huvuddukar. Nu har vi fått banner från, jag tror det var Swedish Viking på Twitter, att huckle är faktiskt ett fint gammalt allmoge.
Okej, okay, kan vi inte använda det heller?
Nej. Så huvudduk.
Ja, är väl det? Det låter ganska tradigt, det kan vi använda.
Ja, precis. Huvudduk och även burka niqab naturligtvis på alla barn och anställda inom förskola och skola.
Mm.
Så ingen får gå runt med huvudduk, och då pratar vi alltså det här vanliga hucklet eller hijaben som de själva kallar det.
Ja. Och då är ju frågan, och i samma veva så röstade Trelleborgs kommun där jag bor äntligen igenom, eller äntligen, men det har manglats ett tag då, det här att om man vill ha anställning här i Trelleborg så måste man kunna ta folk i handen.
I Trelleborgs kommun?
I Trelleborgs kommun, ja, precis, exakt. Ja, du, privata företag får göra som de vill. Men, om du inte har medicinska skäl eller så, va? Nils Karlsson, autist Nils Karlsson, brakade ju loss rätt på Twitter. Gamle miljöpartist, kommunalrådet från Malmö, och tyckte då att jaha, okej, då kan inte autister jobba inom Trelleborgs kommun, och du vet. Och det är inte det det handlar om, utan det stipuleras i det här att det ska vara... Om du tycker att du inte kan ta i hand av kulturella eller religiösa skäl, så godtas inte det.
Nej.
Men frågan är nu då, är det ju en del som fick ont i magen med en gång. Är detta lagligt eller inte? Mm. Har du någon tolkning av lagstiftningen, Ingrid? Får man lov att... För vi konstaterar
alltså,
när
det är
vi
ju det som är det intressanta. Att vi vet ju att det finns människor som har fått så kallad kränkningsersättning för att de inte har fått ett jobb. Men jag vill nog ha det till att då har man inte haft en sån regel. Utan det har varit oklart. Och det är därför vissa kommuner eller företag har blivit dömda att betala kränkningsersättning. Men jag kan inte tänka mig något annat än att om man skriver in i sina regler för att få arbete inom Trelleborgs kommun, så krävs det att du tar folk i hand om inte du har någon smittsam sjukdom eller någon slags neuropsykiatrisk funktionshinder som gör att du blir nervös över detta. Liksom. Så att jag tror att det är lagligt. Men jag vill säga så, även om det inte skulle vara det, så är det ju fantastiskt, för att vi måste utmana. Om vi har såna idiotiska lagar, så måste vi ta bort dem.
Ja, men det intressanta och lite halvt otroliga är ju att Europadomstolen har faktiskt kommit med några domar angående de här sakerna, för att olika länder har ju infört lite olika regleringar kring det här. Belgien till exempel införde något förbud mot niqab och burka, alltså de här heltäckande, där man antingen bara ser ögonen eller inte ser någonting. Och det godkände Europadomstolen, att på allmän plats att du ska kunna identifiera folk och sådär. Du kan inte liksom springa runt med ett lakan över huvudet. Och även vet jag att Europadomstolen har dömt just vad det gäller företag och vad du förväntas ha på dig på jobbet. Mm. Det har bland annat varit mål med svenska SAS har varit inblandade i detta, om jag inte minns helt fel, och även andra flygbolag där all personal har uniform på jobbet.
Mm.
Och då har Europadomstolen vid flera tillfällen slagit fast att om den uniformeringen gäller alla, och att du inte får ha några synliga symboler av något slag, du får inte ha liksom kristna kors eller turban eller så heller, då är det okej. Okay. Mm. Då är det upp till företaget och då får du söka jobb någon annanstans om du tvunget ska ha en pastasil på huvudet eller vad det nu kan vara då, om du är pastafarian.
Mm. Ja, och som är mest upprörd över detta, det är ju Oisin Cantwell på Aftonbladet. Vad fan är det som pågår i Skåne, skriver han desperat.
Vi har varit förskonade från politiska pinsamheter i Skåne ett tag, och det är en riktigt äcklig text gentemot skåningar, skulle jag vilja säga. Riktigt dryg och översittaraktig, och hans före detta flickvän Am Heberlein var ju väldigt upprörd på Twitter och tyckte väl ungefär att hon skrev rätt så bittert liksom att vi kanske borde undersöka vad som pågår i ditt huvud istället för att fråga vad vi håller på med här i Skåne. Och jag skrev till honom på Twitter: skulle kunna vara satir på insnöad medie Stockholmsnisse, men verkligheten överträffar dikten. Det som pågår i Skåne, käre Oisin Cantwell, är att folk ger fullständigt fan i vad tomtar som du tycker. God jul! Och sen en liten tomte fick han där av mig.
Ja.
Och
får jag bara säga det om just Oisin Cantwell, att han var ju en av alla vänstermän som blev outade under MeToo-kampanjen. Mm. Där han då ska ha, jag vet inte om det är bevisat, men på någon fest där han var höggradigt intoxikerad. Ska ha skrikit åt någon kvinnlig vikarie att han ville henne där bak.
Åh, vad trevligt.
Så att det gjorde härligt. Ont. Hon skrek och vad det nu var för någonting.
Gud vad mysigt. Mm. Ja, men det vet vi sedan tidigare att företagskulturen på Aftonbladet är inte sund. Så att... Så är det.
Nej, men just att han talar om pinsamheter, det är
Ja, han är den pinsammaste av alla. Men jag skulle bara säga det, apropå det jag skrev till honom, att liksom andemeningen där är att jag tror att det som gör att Oisin Cantwell och andra Stockholmsjournalister arpar upp sig på, det är ju att vi inte lyder i Skåne. Mm. Mm. Det är ju det som är det som retar dem egentligen. Det är därför de försöker förlöjliga oss och tycker att det är bönder, grisbönder i Skåne, vilka idioter. I själva verket är det ju det att vi är rebelliska här nere och har så alltid varit. Så Ingrid, vi uppmanar resten av Sverige, häng med oss!
Ja, det gör vi sannoliken. Och jag menar, det är ju så att de här journalisterna, de har ju i så många år kunnat styra dagordningen. Ja. Och fått politikerna, så skjutit politikerna framför sig. Uff, så får man inte göra, och alla ska ha rätt till Sverige, och alla ska få alla bidrag, och svenska folket kan vi skita i. Nu säger de skånska politikerna, nej, nej. Slut, slut. Nu vi ska inte ha sånt där trams längre. Och de är ju så rädda för att få byxorna neddragna. Vilket ju faktiskt då för oss över till det sista ämnet idag, eller hur?
Ja, det är ju faktiskt det näst sista. Vi kommer nog att dra över en del idag, misstänker jag.
Just
för vi
precis.
Har ett ämne till, men vi hoppar rakt in i Swish-journalisternas revansch, som vi ju hävdar att det är det här som har hänt Lamotte nu senast, att han har blivit släpad i smutsen på olika sätt. Det har inte landat så bra hos vanligt folk och vettiga människor. Eller vad säger du, Ingrid?
Nej, nej, absolut inte. Och ett tydligt tecken på detta är ju att Sveriges Radio Studio 1 intervjuade Lamotte häromdagen. Och jag satt som klistrad vid radion för att lyssna på detta live när det sändes. Och jag var ju nervös och tänkte att jaha, vad ska de nu liksom anklaga honom för, att det är hans fel. Och han är inte bättre än Rasmus Paludan. Och han går ut och liksom hetsar dem. Men visst hade de några frågor som var utav det slaget. Att är det inte så att du själv provocerar och så. Men framför allt var det en... till 90% helt rimlig intervju.
Och ja, det tycker jag också.
Ja, och Lamotte svarade ju jättebra. Och bara detta att han blev intervjuad i 10 minuter i Studio 1, som är alla etablissemangsmänniskors heliga program, är fantastiskt.
Och en av programledarna sa ju, när Lamotte hade någon utläggning där om någonting, är det rimligt? Nej, det kan man ju tycka, säger en av programledarna, och typ nästan höll med Lamotte. Mm. Vilket man nästan höll på att trilla av stolen när man hörde. Nej, men jag tyckte att även de kritiska frågorna, så att säga, var väl rimliga. Alltså det är sådana djävulens advokatfrågor som man ställer som journalist, vare sig man tycker så att...
Nej, men precis, därför att man måste ge den här personen en chans att svara på den kritiken. Därför måste man ställa den frågan. Du har ju blivit kritiserad för att bla 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 bla. Ja, får man då säga. Men i själva verket är det ju så här. Så det är helt rimligt som du säger. Och jag skulle vilja säga att det här är Swish-journalisternas revansch. Och okej, vi har inte vunnit än. Men det är en mycket viktig delseger. Och jag tror att just det faktum att de börjar att acceptera att vi existerar, att det är vi som gör en stor del, nästan allt intressant journalistiskt arbete nu för tiden. Det har blivit så uppenbart för dem att de kan inte längre tiga ihjäl det, just tack vare sociala medier och YouTube, och att alla som vågar kan se vad som egentligen pågår i de här no-go-zonerna. För det är exakt det det är. De ville till varje pris förhindra Joakim Lamotte och polisen att vistas i deras områden. Alltså är det no-go-zoner.
Jag snubblade över en artikel av Lars Anders Johansson, som är chefredaktör för Smedjan, som är Timbros webbtidning. Han har skrivit en mycket bra artikel som har rubriken Journalisternas hån undergräver journalistiken. För det är ju det som är det bestående minne av den här Lamotte-gate. Det är ju, det är ju inte själva, alltså det var hemskt det som han visade i sitt reportage. Det var ju liksom, det var man ju upprörd över i kanske i 10 minuter. Men det som var ännu äckligare var ju reaktionerna där liksom en stor del av etablissemanget och MSM-journalister förlöjligad Lamotte och ställer sig i värsta fall på våldsverkarnas sida. Mm. Det var ju det riktigt upprörande, yeah, med det här. Och då skriver Lars Anders Johansson: den svenska journalistkåren framstår allt mer som ett skrå som slår vakt om sina privilegier snarare än en yrkeskår som drivs av ett journalistiskt kall och en principfast tro på yttrande- och pressfriheten. För en journalist som drivs av det senare vore ryggmärgsreflexen given om en annan journalist utsattes för hot och våld i sin yrkesutövning, även om man inte delade vederbörande syn på samhället eller arbetsmetoder. Mm. Just det. Någonting är väldigt snett när ens första reaktion är att liksom börja förlöjliga och förminska den här personen alldeles oavsett om man delar hans inställning och arbetssätt och så vidare. Men längre ner i den här texten så konstaterar han också att det här handlar om att etablissemangsjournalisterna känner sin position väldigt hotad. Exakt. De har kunnat sitta och ruva på sina fasta anställningar som kungar, men nu krymper den här marknaden mer och mer. Nu finns det snart inga jobb kvar längre, men därmed så finns det en jäkla massa värdelösa journalister. Så var ska de jobba? Yeah. Det är klart att de vill ha bort oss. Ja, för det är ju bland annat vi som konkurrerar ut dem.
Ja, visst. Och vi dessutom visar vad journalistik egentligen är. Nämligen att visa verkligheten så som den är. Utan liksom agenda. Okej, vi har också en agenda kan man säga. Men den står ju lite över deras. Nämligen att vi vill rädda Sverige från undergång. Jag menar, vi skulle ju inte tveka om det visade sig, ja, vad ska vi säga, att någon på vår sida jobbade i motsatt riktning, att faktiskt avslöja dem också. Vi vill visa vad det är som händer i samhället, för det är först när vi vet som vi kan göra någonting åt problemen. Men du och jag satt och liksom grundade lite på varför är de just så upprörda på Joakim Lamotte. Alltså du och jag har ju aldrig fått, oss försöker de ju fortfarande mest tysta ihjäl. Men du kan väl berätta vad vi landade i som jag tycker är rätt intressant.
Ja, du får hjälpa mig om jag inte minns hela det här ganska långa resonemanget som vi hade när vi förberedde programmet. Men det gick väl ut på att han är en person som har bytt sida. Han är den här machojournalisten som Oisin Cantwell gärna vill vara, som Joakim Palmqvist, skjutjärnskrimreporter på Sydsvenskan, ju tycker att han är. Den typen av journalist är Joakim Lamotte, och han var det redan när han jobbade på SVT, så hade han ungefär samma stil som han har nu, och han var väldigt så här: tycker du det? Vadå? Liksom så här, ganska pushy och lite aggressiv så. Men nu har han bytt sida. Nu använder han liksom The Force till att avslöja sina tidigare fränder, och detta är ju det värsta man kan göra.
Ja, och framför allt kom vi ju fram till att de är ju avundsjuka på honom. Mm. Därför att de sitter på sina positioner inte för att de drivs av sanningen och att liksom göra gott här i världen, utan för att få berömmelse. Ja. Höga löner, berömmelse, bli de där machokillarna som alla talar om. De växte upp med Jan Guillou och de vill bli som han allihop. Mm. Och de blir mer och mer utskrattade, medan Joakim Lamotte går från seger till seger genom att ha lämnat deras förljugna värld. Och det gör så ont.
Just precis. Jo, det var det jag snörade in på, det här med att de är narcissister. Det får man kanske inte säga om man inte är psykiater, men jag uppfattar att många av de här så kallade sjukhjärnsreportrarna inom MSM, jag har ju visst fog för det, för jag har ju själv jobbat inom MSM i en herrans massa år, så jag har träffat många av dem. De har extremt upplåsta egon, många av dem. Och för dem går det mest ut på att de själva ska bli beundrade och liksom hamna i en position där alla tycker wow! Det är som, vi kan ju bara berätta det snabbt, någon gång när Peter Kadhammar är ju en typisk sån person på Aftonbladet, som man alla andra bara kryper på golvet. Mm. Och du jobbade som korrläsare på Aftonbladet, och då hade han skrivit fel i en text, och då ville du ändra, och det gick inte. Nej, det kunde man inte göra. Det var ju Kadis, fick du höra.
Ja, ja, precis.
Vadå, det var ju Kadis, tyckte du?
Jag menar, jag var ju inte bara korrekturläsare, jag var ju textgranskare. Och jag fick ju lov att liksom skriva om artiklarna efter eget tycke. Om det var dåligt. Och hade det varit en vanlig reporter, vem som helst, en nobody, så var det naturligtvis ingen som hade brytt sig. Utan det var ju mitt jobb att hitta faktafel och rätta till dem. Men jag visste ju hur de beundrade Kadis. Så jag sa att han har skrivit fel här, jag ändrar det, eller hur? Nej, det kan du inte göra! Ja, men tror du han blir glad om det kommer fel i tidningen? Ja, men då måste du ringa honom. Ja, ja, ja. Och han var i USA. Det var något om den här Tea Party-rörelsen han hade skrivit fel om.
Ja. Ja.
Och jag fick ett tag på honom till sist och så sa, du har skrivit fel, du har skrivit det så här och så här, men det är ju så och så. Ja, just det. Tack ska du ha. Så han slapp ju bli bortgjord. Men hade inte jag suttit där så hade hans fel kommit på pränt.
Jo, jag vet, jag har varit med om en liknande incident med Guillou som ju ringde in sina texter.
Så någon fick sitta och skriva ner.
Ja, det har jag gjort. Men vi kan lämna dig där här, men alltså bara som ett exempel på hur det funkar i MSM-världen, att vissa av de här, det är framförallt män, skulle jag säga. De är så upphöjda till någon slags halvgudar. Och det är klart de inte vill bli av med den positionen. Och när Joakim Lamotte då härjar omkring med en mobiltelefon och vis gör detta enkla på ett sånt bra sätt. Och de måste skjuta ner det. Dels så vill de inte att sanningen ska komma fram om hur verkligheten ser ut, och dels vill de inte att deras egen position ska ruckas. Det ska vara liksom lite mytiskt, det här med att vara journalist. Det ska vara folk, vanliga dödliga människor ska tro att det är jättesvårt och det är ingenting som vem som helst klarar av. Och så går Joakim Lamotte ut med en mobiltelefon och bara pang boom lägger ut det på Facebook
och får så mycket kärlek.
Ja.
Och swishpengar.
Ja. Och apropå det så kan vi då än en gång säga att om ni tycker att dagens program är bra och att det Ingrid och jag gör är bra, och läs gärna artiklar på ingridomaria.se såklart. Ingrid har kommit med en ny Ärligt talat i veckan där hon slår fast att lika barn leka bäst. Läs gärna det. Swisha gärna en slant till oss. Så att vi alla kan få en fröjdefull jul och så att vi kan fortsätta göra program. För vi sänder nämligen hela julen och nyåret som vanligt. Eller hur, Ingen?
Det gör vi minsann. Läs gärna också den artikel vi också la ut i går. Lars Enarssons artikel om att Gud straffar Sverige för att vi har övergett
Gud
honom.
Är arg. Ja, väldigt intressant. Vi får riva
och han kan ju sannoliken sin historia, inte bara den bibliska historien utan Sveriges historia. Det var en fantastiskt intressant artikel.
Mycket faktaspäckat artikel.
Ja, nu kör vi det sista ämnet då.
Ja, det var ju värst vilket babbel det blev fast när vi sparkade upp oss själva ur sängen i ottan. Men det, energin kom ändå, och då ska vi avsluta dagens program med att bara nämna att den här rapporten om Brå från Linköpings universitet som visar att, som bygger på ett 30-tal intervjuer med en jäkla massa olika människor. Det är före detta justitieministrar, det är polischefer, det är anställda, nuvarande anställda på Brå, före detta anställda. Den studien visar då att man kan ur den utvinna att politiska påtryckningar har påverkat Brås, alltså brottsförebyggande rådets arbete, ganska rejält. Men ni kan glömma det, för nu har Jerzy Sarnecki slått fast att det är inte sant. Den här rapporten är undermålig.
Ja, han gråter ut i Svenska Dagbladet och säger att det är en otroligt låg nivå på rapporten. Nu vill jag också säga det att kritiken mot Brå har funnits i 20 års tid. Det är faktiskt väldigt många människor som har letat fram gamla Aftonbladet-artiklar där bland annat Sten Levander var ytterst kritisk, och det har funnits flera som hela tiden har sagt det här, att det är inte bra att den myndigheten lyder under justitiedepartementet. Varför ska de bestämma vad inom kriminaliteten som det ska forskas på? Låt universiteten göra det som ska åtminstone stå fria från politiska påtryckningar. Det intressanta är ju att nästan alla svenskar tror att professor Snickesnacki jobbar på Brå. Det är jättelänge sedan han jobbade på Brå. Men han är så kopplad till det. För sen när han lämnade Brå så gick han ju just till Stockholms universitet. Och det är de som har bistått Brå. Och där finns fler, inte bara han som kommer från Brå. Som nu sitter på Stockholms universitets kriminologiska avdelning. Och det är ju det som hela kritiken går ut på. Att det inte bara är Brå, utan det är även den här avdelningen på Stockholms universitet som leds av professor Snickesnacke. Som är, de är en, det är en, ett gäng där som har bestämt sig för att sanningen om invandrarkriminalitet, vilket det ju främst handlar om, och då pratar vi invandrare från icke-skidåkande nationer, kan vi väl säga. Vi pratar inte om polacker och ungrare. Och...
Nej, precis. Nej, visst. Men du, vad säger vår kompis Jens Garnman om detta? Fake news kallar han det. Eller det var hans rubrik i alla fall. Ja. Han skriver så här: Ni vet den där väl genomarbetade rapporten om Brå, den från Linköpings universitet. Det visar sig nu att den var jätteslarvigt ihopsatt. Rena hastverket faktiskt. Uselt underbyggd dessutom. Bara ett infamt sätt att misskreditera socialdemokratin. Så glöm det. Cirkulera, här finns ingenting att säga. Justitieminister Morgan Johansson har i SVT lovat att fråga runt bland tjänstemännen på sitt departement. No kidding. Ja. Om någon hör talas om något fusk.
Men alltså, att han bara, ursäkta mig, jag såg när han sa detta till någon SVT-journalist. De hade fångat honom på riksdagen. Och han sa, nej, jag vet ingenting om det. Men jag kan fråga runt om någon känner till det. Varför säger de inte? Men det är ju ditt ansvar. Och kom nu ihåg att Morgan Johansson, diktatorn, den vedervärdiga från Höganäs. Han är inte bara justitieminister och har varit i flera omgångar. Han var dessutom tidigare ordförande för Brå. Så han är i högsta grad insyltad i denna myndighets antiarbete, kan vi kalla det.
Ja, och han är ju nu KU-anmäld av Sverigedemokraterna. Vi får väl se vart det leder. Garnman konstaterar då att den här dementimaskinen som nu har dragit igång, för det är inte bara Snickesnacke utan det är även journalister inom MSM, bland annat Oisin Cantwell var väl igång och tyckte och, liksom att usch vilken dålig
rapport. Och Jocke Palmqvist, just de två satt i morgonstudion i SVT häromdagen.
Och då skriver Garnman, det finns massor av journalister och politiker där ute som måste misskreditera texten eftersom den slår hål på det övergripande narrativ som präglat Sverige de senaste åren. Det vill säga, brottsligheten minskar, det finns ingen anledning till oro och bla bla. Låt er inte luras av dessa människors grötmyndiga indignation.
Nej, exakt. Och jag menar, kom ihåg nu också att journalisterna har ju haft en blind tilltro till Brå. Som till exempel när den här Joakim Jonas som gjorde sin stora undersökning om våldtäkter där han gick igenom 5000 domar i Sverige och då kom fram till att det var som våldsamma 90% av alla överfallsvåldtäkter då begås av framförallt mena människor. Då avfärdade de i detta, de skrev ju inte om det för att det var ju inte tillförlitligt för Brå hade ju andra siffror. Hela deras luftslott, deras korthus ramlar ju samman när nu Brå avslöjas som simpla politrucker.
Ja, så är det och som sagt, låt er inte luras. Det, ni kan vara helt säkra på att när de börjar låta så där grötmyndiga som Garnman skrev, då har de inte rent mjöl i påsen. Då försöker de skrämma och mobba er till att inte tro på sanningen. Så är det.
Och jag bara nämna väldigt kort två saker som bekräftar den här, det här som vi har pratat om flera gånger om. Hur Socialdemokraterna placerar sitt eget folk för att kunna fortsätta styra i det fördolda. Även om det blir en borgerlig regering eller konservativ regering. Så är det ju så att Emma Lennartsson, statssekreteraren som var högst ansvarig för transportstyrelseskandalen. Som ju då var statssekreterare på statsrådsberedningen hos Stefan Löfven och fick sparken. Nu är hon tillbaka. Nu är hon statssekreterare på finansdepartementet för Magdalena Andersson. Så du vet, det är lite smäll på fingrarna och sen in i värmen igen. För sossarna behöver de som till varje pris står på deras sida. Och en annan intressant sak som kom ut, det var ett kommunalråd, ett sossekommunalråd. I, jag ska få fram artikeln här, i Solna. Hon heter någonting så konstigt, Sara Kuka Salam. Okay. Och hon skrev då på Facebook att ni i sosseledningen, sluta prata om det där med minskad invandring. Kom ihåg att invandrarna är vår röstbas.
Oj, så ärlig får man väl inte
Nej,
vara,
hon har tydligen tagit bort Facebook-inlägget, men det finns på Samnytt.
Som Yikes.
Först låg hon ut och sen har hon tagit bort det eller gjort det privat, men de har en skärmdump. Och hon skrev så här: varje gång partiet är ute och diskuterar migrationen med sina påstått tuffare tag ska Kuka Salam förlora 1-2 dörrknackare. Dessa menar hon kastar in handduken för att de tappar tron på partiets ideologiska kompass.
Jaha, där
alltså att man ifrågasätter grundprinciper om solidaritet med människor på flykt. Så exakt det jag har sagt och som fåglarna har berättat för mig, att det är den muslimska invandringen som är basen för Socialdemokraternas röster. Och nu är de till och med så korkade så de går ut och skriver öppet om, men hon är ju själv invandrare, kan ju vara alltså den typen av invandrare.
Ja, men det är kanske som vi har spekulerat i tid, att de är lite skraja nu över partier som Nyans som dyker upp då, muslimpartier. Att de, för, jag menar, blir det en realitet så kommer ju sossarna bli av med en mycket stor del av sin väljarkår, skulle jag säga. Mm.
Ja, det är så skönt att vi alltid får rätt.
Hör ni, ha nu en underbart trevlig helg och fjärde advent, och så hörs vi faktiskt igen på måndag, liljulafton.
Ja, det gör vi, och då får vi också spela in tidigt, Maria, för att jag ska fira lite jul på liljulafton.
Tippetappa, ja, det vill vi ju inte hindra någon ifrån, utan ha en trevlig helg som sagt var, och så ses vi på måndag.
Puss och kram!